Många av oss vill göra mycket mer än vad vi kanske är designade för att klara.
Min axel, ja. Mitt knä, min hälsena.
Jajamän. Jag vet inte om ortopederna blir glada nu, men det var en person som sa att hon hade hört en ortoped säga att den enda skillnaden mellan ortopeder och Gud är att Gud inte opererar. Läkare vill ju hjälpa. Ja. Det är ju deras roll och uppgift. Mm. Men just när det blir så snävt och när man kanske har smalnat av blicken så otroligt mycket så missar man ju också väldigt mycket på sidan om.
Välkomna till podden Hälsa för ohälsosamma. Med mig här idag har jag ett poddproffs, får man väl säga. Petra Månström, som varje dag producerar podd, dessutom på samma ställe som vi producerar vår podd. Men Petra Månström, du är kanske mer känd under begreppet Maraton Petra. Det var i alla fall så jag upptäckte dig för länge sedan. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Men du vill inte riktigt bli kallad Maraton Petra längre.
Nej, men det var bara en sån spontan reaktion jag fick när du sa det, men absolut, du får säga Maraton Petra, för det är ju en del av min historia, så att det går bra.
Mm. För de som lyssnar på vår podd så springer ju inte alla maraton, tror jag, utan många funderar mer på politik, vård, hälsa, folkhälsa. Berätta kort varför du fick epitetet Maraton Petra, för de som inte eventuellt vet det.
Mm. Nej, men det var så här, 2009 så jobbade jag på Svenska Dagbladet och då var ju bloggar väldigt hett. Facebook hade precis kommit och då ville man ha någon som kunde tänka sig att blogga om sin resa till startlinjen och förhoppningsvis också mål i Stockholm Marathon 2010, eftersom Svenska Dagbladet då var mediepartner till Stockholm Marathon. Så man gick ut med en efterlysning på redaktionen där jag jobbade för tillfället, och till saken hör att jag har ett komplicerat förhållande till löpning som många andra också har säkert från skoltiden, när man fick springa det här barkspåret på tid och jag var bland de sämsta i klassen. Och hade fått med mig då från den tiden att löpning är någonting som jag inte är bra på. Och då tror jag att jag någonstans undermedvetet kände att här har jag chansen till revansch. Så jag satt på det där redaktionsmötet och hörde mig själv säga att nej, men jag kan göra det. Och på den vägen är det.
Och då började du och så skrev du om det och bloggade om det.
Ja, för bloggen hette Maratonbloggen. Mm. Och sen då när jag startade ett Instagramkonto en tid senare när Instagram kom, då blev det Maraton Petra som blev mitt nick, så att säga. Mm. Så det är därifrån det kommer.
Och då har man ganska länge, snart 15 år egentligen, även om det innehållet är lite annorlunda nu, kunnat följa dig och dina löpövningar. Och du har blivit en rutinerad löpare som genomgått många av de faserna, tror jag, som många löpare gör. Och sen landat i det som vi ska prata om idag då, som inte ligger så optimistiskt och glatt kanske. Vad som händer när man som medelålders håller på att träna ganska mycket, vilket är ju då förstås är hälsosamt och bra. Men bor man i Stockholm och umgås med människor som är 40 plus och som tränar, börjar träna eller har tränat, så är ju en ständigt återkommande diskussion. Min axel,
ja.
Mitt knä, min hälsena.
Jajamän.
Och nu den sista tiden så är det väldigt mycket det som ditt Instagramkonto och dina sociala flöden har handlat om. Hur hanterar man när man börjar få ont istället?
Mm. Mm. Nej, men det är ju så. Jag skriver ju om sånt som pågår i mitt liv, och när jag började skriva om min smärta i ryggen, jag har även skrivit om andra, jag hade ju myom förut också som jag skrev om, och folk uppskattade det. Och nu då när jag fick den här långvariga ryggsmärtan och började skriva om det, så märkte jag att men herregud, jag får ju 3-4 DM per dag från människor som har liknande saker och undrar hur de ska komma vidare och få hjälp.
Mm.
Så att det är många där ute som har ont.
Och då tänker jag så här, eftersom det då är väldigt många personer som tränar och så får man ont någonstans i kroppen. Vad skulle du säga, vad är problemet då? För många upplever ju då liksom att det skaver lite mellan den traditionella sjukvården och vårdmottagningen. Steg ett är, man får ont i sitt knä eller ont i sin häl. De flesta vet väl inte ens vad de ska göra. Håller du med om det?
Ja, och jag tror att många kanske inte gör det som känns mest nära till hands, nämligen söker upp vården, utan man googlar. Men vänta, jag har ju ett konto här på Instagram som brukar lägga ut bra övningar. Jag ser om de funkar. Det ser jag ganska ofta när jag lägger ut någonting, till exempel så här kan du stärka dina fötter. Då kan det vara en hel del människor som skriver, åh vad bra, jag har ju hälsborre. Ja men jag ska testa. Och när jag hinner och ser de här kommentarerna så brukar jag skriva, nej men vänta nu, om du har hälsborre då ska du söka hjälp. Då ska du inte göra de här övningarna för de är till för friska personer som inte har skador. Men jag tror många försöker fixa det på egen hand.
Men vi pratade lite grann innan om olika diagnoser och sådär. Det jag ändå uppfattar verkligheten som att väldigt mycket är ganska glidande. Så här, vad man är i de här olika fälten. Vad är personlighet och vad är eventuellt diagnos? Jag skulle säga att det här med frisk och sjuk är också ganska glidande. Inte minst när man då kanske har passerat 40-45. Är man sjuk om man ständigt har ont i ett knä eller ont i en hälsena? Eller är man inte det? Och då tänker jag den här krocken mellan traditionell sjukvård och människor som tränar och som ofta alltid linkar runt lite grann. Det är ju faktiskt det som händer. Jag träffade en god vän igår som ska åka Vasaloppet som precis kom från sin naprapat, vilket jag också gjorde, och vi konstaterade skrattande att någon gång efter 40 eller 45 så handlar hela livet om att stoppa förfall på olika sätt.
Ja, men det, så är det ju. Jag hade en ortoped som gäst i min podd för ett tag sedan och det var ju lite ungefär samma där. Runt 35 så börjar förfallet och då får man göra vad man kan för att jobba mot det på något sätt då.
Och då
om man vill.
Om man vill, eller man måste inte glida med mig.
Glida med går jättebra. Men man väljer själv.
Exakt. Men om man då försöker kämpa emot, så tänker jag, är det det som kanske är kontrasten med den traditionella sjukvården? För den bygger på att du går dit när du har en sjukdom. Mm. Och det vanliga livet är ju då det här långsamma förfallet. Är det, skulle du säga, om man ska försöka börja med att ringa in vad som gör att så många uppfattar att man inte får någon riktig hjälp när man går till traditionell sjukvård?
Ja, jag tror du är på någonting där. För att, jag menar, jag har vänner som till exempel ägnar sig åt ultralöpning.
Och det är ju extremt långa sträckor man springer.
Ja, jag har även vänner som inte springer ultra, men springer mycket. Mm. Och de upplever ju att går de till läkare och säger att det kan nog vara löpningen som ligger bakom den här svullnaden i knät eller vad det nu kan vara, då vet de att de inte kommer att få någon hjälp. För då kommer läkaren bara säga att de ska sluta springa. Mm. För att många läkare anser att löpning är lyx. Det är inte någonting som man ska förvänta sig kunna göra upp i åren. Och därför så brukar de inte alltid säga att de springer mycket, för att då hoppas de att de får bättre hjälp. Så är det ju. Och det finns en sån uppfattning. Och jag tror att det kan vara det mycket som spelar in i att vi, många av oss, vill göra mycket mer än vad vi kanske är designade för att klara.
Så då har egentligen den här läkaren lite rätt. Att man kanske inte kan springa, eller många kan inte springa långa, långa distanser när de är 50, utan borde kanske hålla till goda med lite kortare eller rent av promenera istället. Vilket ju låter mördande tråkigt för någon som gillar att springa.
Nej, men jag tänker så här, att känner man att löpningen fungerar, ja men fortsätt. Men det är ju inte fel att fasa in lite styrketräning om man börjar bli lite äldre. Tycker jag i alla fall.
Men styrketräning är väl klassificerat numer som det ska man hålla på med, eftersom musklerna förtvinar, apropå detta, en kropp i förfall. Börjar ju ganska tidigt om man inte ser till att hålla igång dem. Ja. Så det tror jag alla håller med om. Ja. Men det finns ju, det kom ju ganska nyligen en bok från en kvinnlig läkare som just drev den tesen att vi vägrar acceptera.
Det är nog min poddgäst du pratar om, va?
Ja, jag tror det. Ja, exakt. Ja, den ligger på mitt skrivbord, men jag har inte hunnit läsa den. Men jag bara läste baksidetexten.
Ja.
Och sammanfattningen är ju i princip coola ner lite.
Ja, men absolut. Hon sa ju också i vårt samtal att löpning är inte träning, det är konsumtion. Och det var jättemånga som blev upprörda i mitt kommentarsfält när jag la ut det här avsnittet med den titeln då. Som journalist så vill man ju också locka till klick och läsning, lyssning. Nej, men det var många som var väldigt upprörda. Men det var också många som tyckte att, gud vilken bra ögonöppnare. Hon har ju rätt. Jag har bara inte velat se det här.
Att mycket såna här mekaniska saker sliter på kroppen och är ju inte då nyttigt om man gör det för mycket.
Så är det. Och ju äldre man blir, desto svårare blir det ofta att kunna göra det utan att man får någon form av bakslag.
Men om man då ska komma tillbaka till det här som vår podd mycket kretsar kring, det är ju hur ska systemet se ut? Hur ska liksom samhället svara mot det som människor gör? Så funderar jag över det igen, för jag tror att i Stockholm där vi båda bor och där ändå en ganska stor del av befolkningen bor och inte minst de som åtminstone i enkäter svarar att de tränar mest, det är de som bor i storstäder och också faktiskt statistiskt sett tycks göra det. Är det ju så att man ska då ha en husläkare, vilket i princip inga i Stockholm i verkligheten har, utan man får gå till sin vårdcentral som jag tror är väldigt illa rustad för att ta emot den här gruppen personer som kommer. Först några diskussioner i de kretsade du är då med långdistansare och människor som tränat mycket och regelbundet. Hur borde ett system som möter de här på ett effektivt sätt se ut? Så man slipper bli sjukskriven, för det är också kostnader för samhället förutom det personliga lidandet.
Ja, visst. Nej, men det pågår jättemycket sådana diskussioner och hur man skulle vilja bli bemött och vilken typ av hjälp och uppföljning man vill ha. Men jag vill också säga att flera av mina bekanta som springer mycket och jag också har ju privata sjukvårdsförsäkringar. Och det var någonting som jag såg till att skaffa väldigt tidigt. För jag kände att bara om jag vill fortsätta med det här och träna så vet jag att det kommer att börja knaka i fogarna. Och då tror jag inte att jag kommer att få någon hjälp av den liksom, offentliga vården. Just för att många känner att de inte blir sedda och hörda. Man kanske har löpningen eller någon annan träningsform som en del av sin identitet. Det är en passion man har. Det är det här som får mig att funka. Och så tycker läkaren att, vadå? Det är ju bara lyx. Du kan väl göra någonting annat. Du kan väl promenera istället. Så man upplever ofta att man inte blir lyssnad på. Eller så får man den här liksom standardformuläret med smärtstillande. I bästa fall kanske någon sjukgymnastik och sjukskrivning. Som ju du också har erfarenhet av, att man får debjudet. Så nej, det lämnar mycket att önska. Det är ju inte någon specialister heller man träffar första gången, utan det är ju oftast en allmänläkare.
Som har en ganska kort slott också i sitt schema.
Exakt.
Ja, eftersom du nämnde det nu så fick jag också en sån här typisk, för jag åkte alldeles för mycket längdskidor och drog till mitt knä på något sätt, så jag fick en meniskskada, inget dramatiskt eller någonting, men det tog ju till slut 6 veckor och en egen naprapat och ett eget betalt ultraljud för att jag skulle få reda på vad det var. Men däremot ett erbjudande om sjukskrivning som jag förstås var helt ointresserad av. Och jag hyrde mina egna kryckor på Hygglo, som är en sån här app där man kan hyra från privatpersoner. För allting annat skulle ta så lång tid och vara så himla omständigt och besvärligt. Och det är ju den här eviga frågan som man kommer till, att det finns väldigt lite i sjukvården som handlar om förebyggande eller ta hand om personer som då på den här glidande skalan mellan frisk och sjuk inte är sjuka men har någon typ av åkomma, som ju kan vara självskadad på något sätt, eller självförvållad, eftersom det kan man ju kalla allting som uppstår för att man åker skidor eller springer eller simmar eller vad man nu håller på med. Men då är ju det ett underkännande om man, som du säger, att man måste ha en privat sjukvårdsförsäkring för att få hjälp.
Ja, alltså jag skulle säga att det finns säkert pärlor där ute. Jag har hört några vittnesmål, det är ju många som skriver till mig om sina ryggsmärtor då. Det finns med en del bra läkare som läser på, men majoriteten tyvärr tycks vara ganska ointresserad av att liksom engagera sig i någon större del eller ta del av nya rön och så, utan man gör som man alltid har gjort. Smärtstillande ligger nära till hands när man kommer in och har ont, eller sjukgymnastik. Och i mitt fall då så är ju sjukgymnastik rent av förödande. Och det är faktiskt 600 000 svenskar som har samma sak som jag.
Du har ryggsmärtor, det var så du upptäckte det, och till slut fick du en diagnos som är...
Precis, jag hade ett diskbråck.
Och det är väl väldigt vanligt, det vet ju även amatörer vad det är. Även om man inte riktigt vet vad det är, men man vet att det gör jäkligt ont.
Det gör jäkligt ont och det är jättevanligt. Och så jag hade ett diskbråck, vilket jag inte visste om då. Utan man har en ganska hög smärttröskel när man tränar mycket. Så jag drog på mig ett diskbråck någon gång 2022. Och efter ett par månader där så började det göra alltså på ren svenska, helvetiskt ont i ryggen. Alltså det var omöjligt att vända sig i sängen på natten. Jag kunde inte ta på mig strumporna själv. Nej men, hugg i ryggen hela tiden, i ländryggen. Och eftersom jag då har en privat sjukvårdsförsäkring så fick jag träffa en ortoped direkt. Och han remitterade mig till magnetröntgen. Och några veckor senare så fick jag diagnosen modikförändringar, modik typ 1.
Och vad är modik typ 1?
Ja, det är små mikrofrakturer i kotorna som kan uppstå på lite olika sätt. Men nu ska vi redan nu säga disclaimer för att det här är kontroversiellt att prata om. Enligt en massiv läkarkår i Sverige så är det här vodo, eller nys, det jag säger nu.
Okej, okay, så nu är det varning. Du säger en sorts vodo-beskrivning av hur man ska bota denna sjukdom då, eller hantera den.
Så här, många läkare, de flesta läkare i Sverige som är ortopeder tycker att det här inte existerar, den här förklaringen.
Ja, själva förklaringen, själva definitionen av sjukdomen.
Ja, så här, modik finns. Det är en radiolog från USA som fortfarande lever, tror jag. Han studerade magnetröntgenplåtar någon gång på 90-talet, tror jag det var, och sa att men det här, modikförändringar, det är det här. Mm. Och det gör inte ont, skrev han då i sin artikel. Problemet var bara att han är ju radiolog och träffar inte patienter. Mm. Så han hade ju ingen aning om att det kanske kan göra ont. Mm. Så det är bland annat då en dansk fysioterapeut och forskare, numera även professor, Hanne Albert, som har gjort mycket av den forskning som finns idag att tillgå på det här området. Så att som sagt, många svenska läkare anser att modikförändringar inte gör ont. Det är en normal degenerativ sjukdom. Mm.
Det finns, vill säga, som kommer med åldern.
Med åldern. Mm. Då ska vi komma ihåg att det finns 18-åringar och 20-åringar som har det här också. Mm. Så att, ja. Nej, men i alla fall, en vanlig form av modikförändringar, det är att du har ett diskbråck, som jag hade. Och när du har ett diskbråck så öppnas, ska säga, en ingång till disken som är en väldigt speciell miljö. Den saknar blodkärl. Men när du har ett diskbråck så öppnas ett infart till disken. Och i bland annat munnen så har du bakterier som bland annat orsakar akne. Mm. Och de här bakterierna kan sedan då ta sig via blodet. När du borstar tänderna så blir det alltid små sår i munnen ner till det här diskbråcket. Mm. De gillar nämligen syrefattiga miljöer som finns i disken. Mm. De tar sig in i disken. Och när diskbråcket läkt så finns bakterierna kvar. Och bakterierna i sig är ofarliga, men de utsöndrar frätande syra som då orsakar de här frakturerna på kotorna omkring. Så du kan se på en magnetröntgen, typisk magnetröntgen för bakteriell modik, som det här kallas då, ser ut som läppar runt disken. Mm. Och omkring 600 000 svenskar har det här.
Mm. Och har då ont i ryggen. Och vad, och då vet man inte riktigt vad man ska göra, eller det går inte att
många
bli av med? Eller?
Jo då, eller... Det här är då en behandling som Socialstyrelsen i Sverige inte har godkänt än. Mm. Men jag är med i en Facebookgrupp där vi har som syfte och mål att i framtiden så ska det här bli godkänt så att man kan få hjälp i Sverige. Mm. Men just nu då...
Det här är sån här intressant sjukvårdsanarki som ju fler och fler människor som man träffar håller på med. Det är den traditionella sjukvården eller skolmedicinen eller vad man nu ska kalla den för, det som är accepterat som vetenskapligt beprövat i Sverige, uppfattas ligga väldigt långt efter eller ibland ha direkt fel eller i varje fall inte våga ta till sig mer experimentella eller nydanande forskning från andra ställen. Och om man är patient och sjuk så är man ju beredd att testa vad som helst och blir då väldigt frustrerad. Så det är ju ett glapp mellan de här. Mm. Och nu när människor är pålästa och det är lätt att få tag på ny information och man kan bilda grupper snabbt så uppstår ju det här. Så du är ju inte den första, om man nu ska säga, medicinska anarkisten.
Nej, jag var ju lite anarkist när det kommer till myom också, som jag hade förut. Så att jag,
men nu håller vi oss med den här.
Nej, vi ska inte ta myom. Jag vill bara säga att det jag håller med dig. Det är jättevanligt. Men så att om man då har bakteriell modik, som det här kallas, så kan man göra, om man misstänker då att man vi kan väl ta det att man har väldigt ont i ländryggen lång tid. Det blir inte bättre fast man tränar. Och man har de här klassiska problemen som jag beskrev, att man vänder sig i sängen på natten, det gör jätteont, du är stel på morgonen, ofta strålar smärtan ner i ett eller båda ben.
Mm.
Du får en känsla av att du är väldigt, väldigt stel och liksom, vissa rörelser är helt omöjliga att göra. Mm. Jättemånga människor som känner det. Så går man till läkaren och det är då inte alltid som du får en magnetröntgen, utan väldigt, väldigt ofta så blir du remitterad till sjukgymnast.
Mm.
Och det är ju det värsta man kan råka ut för om man då har det här.
Mm.
Eller så får man smärtstillande. Eller en kombination.
Mm.
Eller så kan man bli erbjuden operation. Men det kommer ju oftast då om man har gjort en magnetröntgen. Och så ser man att du har modikförändringar. Ja, du kan få smärtstillande eller en steloperation.
Och inget av det hjälper. Smärtstillande hjälper ju kanske mot själva smärtan, men en steloperation hjälper inte mot åkomman, eftersom det är något helt annat. Så att man har diagnostiserat det fel också. Eller är det så att åtgärderna är felaktiga utifrån en korrekt diagnos, eller hur?
Mm, så kan man säga. Min läkare som då är ortoped, ska vi säga då, alltså specialist, mycket korrekt att det var modik typ 1, men säger att det är inte bakteriell modik utan det är mekanisk modik. Det finns nämligen olika typer av modik. Mekanisk modik är vanlig när man har skolios till exempel. Så han säger att det är mekaniskt och här har du värktabletter, och jag fortsatte med mitt liv i drygt 8 månader och tyckte att det funkade ganska bra tills kraschen kom. Och det här är klassiskt för de flesta som har min åkomma. Då inser jag, men det här funkar inte. Då bad jag om en ny magnetröntgen. Jag ville ha blodprover för att utesluta reumatisk sjukdom. Och till slut så fanns det ju bara en grej kvar att göra. Som du säger, när man har testat allt, ja, men då kontaktade jag Danmark. Och idag är jag på dag 45 av 100 i min antibiotikabehandling.
Ja, för det är så, det är så man tar död på de bakterierna som finns. Och det är ju förstås ganska krävande att äta antibiotika under väldigt lång tid. Men du märker att det funkar.
Ja, och jag ska säga, jag har inte haft något problem alls med antibiotikan. Man får nämligen ett väldigt detaljerat program i hur du ska ta antibiotikan, vilka tider på dagen, men också när du ska ta probiotikan. Och då är det probiotika som jag har köpt i Danmark som är special, liksom den återför precis de bakteriestammar som antibiotika slår ut.
Ja. Jag förstår.
Så jag har inte haft
och är
problem.
Det här en del av skolmedicinen, den så att säga, accepterade medicinen i Danmark, eller är den experimentell även i Danmark?
Jag ska inte säga helt säkert, men den är även ganska kontroversiell i Danmark, tror jag, men jag är faktiskt inte helt säker. Jag är med i en dansk grupp på Facebook. Och jag tror att man får den här behandlingen via den allmänna försäkringen i Danmark. Men jag ska inte säga till 100%. Jag måste ju betala själv.
Ja, jag förstår. Ja. Men i Danmark så är det en accepterad behandlingsmetod för den här typen av sjukdom. Men i Sverige är det inte det.
Nej.
Det är inte bara att du inte fått den bakteriella diagnosen, utan den behandlingsmetoden finns inte i Sverige.
Nej.
Så det säger ju också en del. Det är ju inte så att Danmark är andra sidan av jordklotet.
Nej.
Det är så att säga, ett land som är snarlikt vårt, och där har man definierat den här sjukdomen på ett annat sätt och har en annan behandlingsmetod.
Ja, och man ska också säga att då Hanne Albert har ju föreläst i stora delar av världen, och hon säger att det enda land i Europa som inte vill höra hennes rön är Sverige.
Det här är ju lite intressant, nu har vi ju ingen läkare med här, men ibland beskrivs ju den svenska sjukvården som, om du är väldigt svårt sjuk i klassiska sjukdomar, stroke, hjärtsjukdomar, så får du cancer, väldigt bra vård i Sverige, påkostad, kunnig, överlevnadsgraden är hög. Men alla de här andra sjukdomar, som ju är väldigt många sjukdomar, i rörelsedelar av kroppen, leder, som är väldigt vanligt, inte minst för kvinnor, så är Sverige ibland märkligt konservativt och inte så duktiga, och människor hamnar då i någon sorts sjukvårdsanarki eller alternativa grupper eller hittar lösning i andra länder.
Ja.
Håller du med om den beskrivningen?
Ja, det gör jag absolut. Det är väldigt korrekt beskrivning. Men det, som du säger, när det kommer till att rädda liv, när det kommer till att få vara den här hjälten och operera och fixa den här ryggen, jag vet inte om ortopederna blir glada nu, men det var en person som sa i Facebookgruppen att hon hade hört en ortoped säga att den enda skillnaden mellan ortopeder och Gud är att Gud inte opererar.
Jag skulle säga att många läkare känner sig, tror jag, som de är Guds ställföreträdare på jorden. Och det är det man vill vara. Man vill rädda människor från döden.
Ja, man vill inte skriva ut antibiotika.
Nej, eller rädda människor från så här ont i knät. Nej. Eller liksom en linkande häl. Det är så osexig sjukvård för många som är i sjukvården.
Ja, man vill i alla fall liksom gå in i den där knät och kanske hamra lite med en hammare i alla fall, så att man har gjort någonting. Men jag upplever att ortopeder vill operera. Mm. Och andra alternativ är väldigt främmande. Och sen vad det beror på, jag menar, vi diskuterar allt möjligt. Det finns ju väldigt mycket ekonomiska intressen. Jag menar, till och med min läkare antydde ju att den där danska kliniken vill bara tjäna pengar. Mm. Men då ska man ju komma ihåg att ortopeder i Sverige är inte speciellt panka.
Nej, nu ser ju sjukvården annorlunda ut i Sverige i de flesta fall. Om du jobbar i sjukvård, även om det är så att säga ägaren är en privat ägare, så opererar man ju med betalningar från landstinget. Ja. Och du som läkare tjänar ju sällan mer eller mindre på det, utan du har din lön.
Ja, så,
det är ju väldigt få. Det är faktiskt den vård där man kan tjäna mest är ju den som är helt oreglerad, som är skönhetsindustrin. Där, så det är ju inte sällan offentliganställda läkare extra knäcker som skönhetsläkare på kvällar och helger. För att där kan man nästan dubbla sin lön. Men en traditionell läkare i Sverige som jobbar, vare sig det är offentlig ägt, så är ju all finansiering i Sverige i princip offentlig. Mm. Även om du har privat sjukvårdsförsäkring, så går du ju till ställen som oftast är offentlig finansierade ändå.
Mm. Ja, så är det ju.
Så i Sverige så kokar ju väldigt mycket ner till de politiska beslut vi tar kring hur ska vi organisera vår sjukvård. Mm. Och då är det ena kanske att man är lite konservativ. Ett annat utslag av det är ju att man i Sverige, osteopater är ju i stora delar av Europa, alla våra nordiska grannländer, accepterad som ett yrke som Socialstyrelsen ger en legitimation för. Det är ett legitimationsyrke, inte i Sverige.
Nej.
Och det är många sådana vi har erkänt, var vi väldigt sena med att erkänna. Så att, tror du att det finns det, eller märker du av det då i den här träningsmiljön, en konservatism? Inom vården, för det är ju den man har att gå till.
Ja, jag har spekulerat i varför. Mm. Varför det är så. Mm. Varför det är svårt att ta till sig nya rön. Varför man är liksom skeptisk ofta som utgångspunkt snarare än nyfiken.
Mm.
Det är någonting vi diskuterar jättemycket i de forum jag är med i.
Och vad kommer ni fram till?
Att det är för jävligt och behöver bli bättre.
Ja, men det kommer inte fram till några orsaker. Bortsett från enskilda läkare, men finns det något system kritiskt? Liksom? Är det något i vårt system som är felaktigt?
Framförallt kan jag ju tala om den situationen jag befinner mig i med min rygg. Och där tycker jag ju från början, det är ju fel från början att man kommer till en ortoped. Jag tycker man borde komma till en infektionsläkare. För det är ju en infektion i en disk. Det är ju inte liksom en strukturella skadan är ju sekundär på grund av infektionen i disken. Sen förstår jag varför man hamnar hos en ortoped, så att det är ju
där
fel
skulle
från början.
Man exempelvis kunna dra slutsatsen att man väldigt snabbt är nere i väldigt, väldigt smala stuprör med specialistkunskap som läkare har idag. Mm. Och när läkare tittar på en människa, så tittar de ju på en människa som om det vore en bil, så ska vi byta ut en mutter. Och de flesta människor upplever sig som en helhet.
Förhoppningsvis.
Inte som någon där man kan byta ut en mutter och så blir allting bra.
Mm. Ja, men helheten där i ett mer holistiskt synsätt på människan, och att det handlar om inte bara fysiska faktorer utan mentala faktorer, det tycker jag också att jag saknar mycket. Mm. Och även kosten kommer ju sällan in i samtalet när man pratar med en läkare. Och tittar man nere på kontinenten, jag har ju rötter i Tjeckien, där är det ju mycket mer inblandning av osteopater, som du sa, manuella behandlare, mycket mer helhetssyn upplever jag när man liksom ska se hur man kan behandla en patient. Så det skulle jag vilja ha mer av i Sverige. Jag tror behandlingen börjar ju när du träffar läkaren.
Mm.
Och känner du dig sedd och bekräftad, då kommer ju behandlingen också att funka bättre.
Mm.
Och nu blir det ju precis tvärtom.
Ja, framförallt så kommer det ju väldigt fort till den här specialisten. Så för om jag nu ska prata lite om mitt knä, så var jag ju också på en sån specialistmottagning där det var så uppenbart att den här läkaren ville operera mitt knä. Och jag kände bara så,
surprise! Alltså,
jag är inte säker på att jag är där än alls, att jag vill operera mitt knä. Och då hade jag inte ens hunnit få en röntgen. Jag hade då skaffat mina kryckor på egen hand, men vi pratade redan om en operation. Och det är klart, han är specialiserad på det. Det är det han är absolut bäst på. Och det blir ju väldigt konstigt att möta en person som inte ens vet, har jag reumatism? Har jag fått artros i knät?
Ja, men
knät?
Du visste inte.
Nej, jag visste ingenting. Har jag bara övertränat? Råkade jag slå i den när jag ramlade när jag åkte längdskidor? Vad är det som har hänt? Och det tror jag tror kanske att vi har i Sverige ju två modeller. Det ena är att man håller borta folk från sjukvården. Man har ju vårdcentraler som någon sorts gatekeeper.
Ja,
precis.
Exakt.
Och sen så när man kommer till en specialist så är det en väldigt smal specialist.
Ja, exakt. Och de jobbar ju inte ofta brett tillsammans med andra specialister, utan det är ofta den här
jättesmala
lilla smala. Ja, exakt. Ja, men precis. Så
och
är det ju.
Då är de, får man ändå säga, väldigt duktiga på sina ämnen, och eftersom de jobbar ihop i grupp så triggar de varandra och kan jättemycket om just specifikt hur man opererar ett knä.
Ja, och jag utgår ifrån att läkare vill ju hjälpa.
Ja.
Det är ju deras roll och uppgift. Mm. Men just när det blir så snävt och när man kanske har smalnat av blicken så otroligt mycket, så missar man ju också väldigt mycket på sidan om.
Mm.
Och då blir det ju så här som det blir för många.
Och det leder ju då till att man skaffar privata sjukvårdsförsäkringar. Och det är din rekommendation egentligen. Tränar
Tyvärr.
Man så ska man ha en privat sjukvårdsförsäkring.
Ja, det tycker jag faktiskt. Jag tycker man ska skaffa det tidigt.
Mm. Och
för att om man väl då, när man behöver, så får man hjälp snabbare.
Den andra saken som vi nästan inte varit inne på, det ena är ju då när man väl kommer när någonting har hänt. Och det andra som ju alla är överens om att den svenska sjukvården saknar, det är ju det förebyggande tankesättet. Det har man ju inte alls.
Nej.
Och där har ju ändå börjat föras en liten försiktig diskussion bland läkarna. Om vi bara skulle flytta över några av alla de miljarder sjukdomar kostar, som vi dessutom idag vet i stor utsträckning beror på hur vi har levt livet fram till vi fick de här sjukdomarna, så kan man skjuta upp sjukdomar eller man kan till och med eliminera dem om man jobbar lite mer förebyggande.
Mm.
Har först diskussioner i de här träningsgrupperna kring det, har man liksom ens bemött på något sätt i förebyggande?
Jag tror att min bild i alla fall är att många har uteslutit vården helt. Alltså man går inte dit för att få förebyggande, utan man går till sin naprapat eller sin sjukgymnast som man vet har koll på löpning. Eller om det är styrketräning så går man till en privat aktör som har koll på det här, som man har fått rekommenderad till sig av en kompis eller så. Att man skulle gå till vårdcentralen för att försöka
förebyggande, det är nästan skrattretande.
Ja, tyvärr alltså. Jag skulle önska att det var så att man fick, att, men gud vad bra, du gör någonting för din hälsa här, du springer, nu ska vi hjälpa dig.
Mm.
Nej, men så är det inte idag. Utan man går till sin privata utövare, är min bild.
Vilket ju innebär att det är de som redan är väldigt medvetna som gör det här, medan de som inte är det och kanske skulle verkligen behöva hjälp att hitta ett sätt att leva som skulle skjuta upp sjukdomar ur ett också samhällsekonomiskt perspektiv, inte gör det.
Absolut. Nej, men så är det ju. Det blir ju någonstans en klassfråga. En ekonomisk fråga i alla fall.
Nu ska vi börja avrunda. I vanliga fall så brukar vi fråga alla våra deltagare hur hälsosamt liv de lever och sådär. Men då vet jag ju att du har ju jobbat hårt på att leva ett hälsosamt liv. Och just nu så har du fått bromsa in mycket av löpning och träning. Hur gör man då som slutord? Hur gör man om man är en person som älskar att röra på sig, som tycker om att träna och som nu av olika skäl inte kan göra det? För att upprätthålla humöret, upprätthålla kroppens, eller bromsa det här förfallet då?
Det är en jättebra fråga. Det är en fråga jag funderar över dagligen. Och jag har kommit fram till att det som fungerar för mig, det sättet att tänka, det är att det här är en begränsad tid. Sannolikheten att jag kommer att kunna springa igen är väldigt stor. Och jag lär mig väldigt mycket på vägen. Dels för min egen skull, men också för dem jag coachar. Och också faktiskt att när jag har tagit bort träningen ur mitt liv, hör och häpna, så har jag börjat upptäcka andra saker som ger väldigt mycket. Som att jag blir bättre på att fånga upp saker i min omgivning. Jag blir mer närvarande som partner och mamma. Förut har jag varit väldigt uppe i att jag måste hinna träna, jag måste göra det, jag måste det. Och det har varit en stress ofta.
Mm.
Och det tycker jag är intressant, att jag har fått ett annat perspektiv. Så det behöver inte alltid vara negativt att man tvingas till en paus.
Mm.
Det kan bli något bra av det också.
Du kanske kommer komma tillbaka och träna lagom mycket, men nu ska jag använda det lite tråkiga ordet. Men...
Jag tränar mer hållbart, det är ett jättetråkigt ord också. Men på ett sätt som funkar i den fas i livet jag är i nu.
Jättebra, tack så mycket för att du kom hit, Petra.
Tack för att jag fick komma. Thank you.